Hur vill vi att församlingen ser ut om 10 år? Och frågor som vi har haft med oss in i den här gudstjänstserien, Bygge pågår, är ju liksom att vi har funderat lite granna, varför finns vi? För vems skull gör vi det vi gör? Och hur vill vi att Betania ser ut om 10 år? Och det, jag tycker att det är jättespännande att läsa på de här lapparna och det som har skrivits här, så gör gärna det efteråt. Någon säger, och flera tror jag som tycker att fundera lite så här, ska vi inte bygga en kyrka där borta i korsningen vid Smörg? Och någon som spånar, ja, men jag tycker att Betania ska vara skofritt. Allt mellan himmel och jord. Så gå och läs, det är roligt att läsa för att liksom spränga sina egna idéer. Och jag tänker så här, ibland så är det ju så här, i alla fall i mitt liv, jag vet inte hur det är i era liv, att man stannar upp ibland och så funderar man, okej, vart är jag nu? Hur ser mitt liv ut? Hur vill jag att mitt liv ska se ut? Vad strävar jag efter liksom, när jag tänker och blickar framåt? Och så kanske man funderar och gör vissa beslut och lite så i livet. Och jag tänker att det är också viktigt att göra i en församling. Att ibland stanna upp och inte bara se på allt som är här och nu. Utan att liksom lyfta blicken och fundera, okej, vad vill vi? Vart är vi på väg? Vart vill vi vara på väg? Och vad gör vi och hur gör vi för att ändå närma oss där vi vill se om x antal år? 10 år framåt, då är jag 50 år. Jag fyller 40 här efter sommaren. 50 år. Jag tänker att våra tonåringar som är med i bio, då börjar ni närma er 30. Jag tänker våra barn som springer runt här idag, då är de tonåringar och unga vuxna. Hur vill vi att församlingen ser ut då? Och jag tänker så här, att oavsett vad som händer med Betaniaförsamlingen, oavsett vad som händer med religionsfriheten i Sverige framöver, så finns det några syften med församlingen som aldrig ändras. Som är de samma genom alla tider. Och det finns en pastor, en författare som heter Rick Warren. Och han ställer en fråga i sin bok Leva med mål och mening. Så ställer han den här frågan. Vad i hela världen gör jag här? Och så försöker Warren liksom, han försöker att sammanfatta Bibelns budskap på det här området. Och det gör han genom att lista 5 stora syften som svar. Och jag skulle vilja nämna dem idag. Och det första han... Nu ska vi se här. Du kan ta första bilden. Ja, men i alla fall, det första han nämner, vi kan ta andra bilden. Ja, det första han nämner i alla fall, det är att lovprisa Jesus Kristus. Och det här hämtar jag ur Betaniaförsamlingens församlingsordning, där vi skriver så här. Församlingens främsta syfte är att förhärliga Gud. Och tittar man liksom på olika synonymer till ordet förhärliga, så skulle man också kunna säga ära, upphöja, berömma, höja till sjuarna, lovsjunga. Och jag skulle vilja ta med er till Efesierbrevet, ett brev i Nya testamentet, kapitel 3, vers 20-21. Där Paulus skriver ett brev till församlingen i Efesos. Och vi liksom dimper ner mitt i en förbön, en bön som han ber för den församlingen. Och då skriver han så här. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Jesus Kristus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Hans är härligheten genom kyrkan. Och i Matteus evangeliet kapitel 22, vers 37, där kan vi höra ett svar som Jesus ger när en man söker upp honom och frågar: men vad är det absolut viktigaste i Bibeln? Vad är det absolut viktigaste i den kristna tron? Då säger Jesus så här: du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Och ibland så tänker jag att för många, när vi använder ordet lovprisa eller tillbedjan, så tror jag att för många så tänker man direkt sång. Man kanske tänker en viss stil på sång som man tycker om och som är lovsång och tillbedjan. Men det Jesus gör i den här, när han säger det här svaret, det är att han liksom breddar vår förståelse av tillbedjan när han säger: du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Och jag tänker att är det det här Jesus liksom sätter fingret på som det absolut viktigaste, då tänker jag, då måste vi stanna och titta lite grann på det där. För det verkar ju som att vi är skapade för att besvara Guds kärlek. Men hur gör man då det? Och det Jesus gör här, det är att han talar om att älska Gud eftertänksamt, alltså med förståndet. Jesus, han manipulerade aldrig någon, utan Jesus, han gav utrymme hos människor till eftertänksamhet. När människor sa att de ville följa Jesus, då bad han dem att tänka efter ordentligt om de verkligen ville detta, så att de inte bara gick på impulser. Och jag tänker att till det kristna livet så tillhör det att studera och fördjupa sig. Jag tänker att det behagar Gud när vi har frågor och funderar och vill ha svar och liksom brottar oss ner i det. Därför att när du och jag studerar Guds tankar, så tänker jag att då börjar det forma mig. Och med tiden så blir Guds tankar också dina och mina tankar. Och när Guds tankar har blivit våra tankar, ja, men då kommer de börja att förvandla oss. Jesus, han talar också om att älska Gud passionerat, av hela hjärtat, med hela din själ. Och då kanske det finns här som säger att, ja, men mitt problem är att jag inte kan älska Gud så mycket. Men då tänker jag att du har fel. Det är för att det stora problemet är inte att du inte älskar Gud. Ditt problem är att du inte förstår hur mycket Gud älskar dig. Och i ett annat brev i Nya testamentet så säger författaren så här: att vi älskar därför att han, Gud, först har älskat oss. Och jag skulle vilja ge en liten bild av det där för att kanske det blir lite lättare att förstå. Vi säger ju ofta att månen lyser. Men det är inte sant. Därför att månljus är en reflektion. Solen lyser på en mörk himlakropp som reflekterar ljuset, och då lyser månen. Vi säger att vi älskar Gud, men vi älskar det för att han först har älskat oss. Så om du vill älska Gud med hela ditt hjärta och hela din själ, så ska du först ta emot Guds kärlek. Och när du gör det, då kan du ge tillbaka. Och för det tredje så talar Jesus om att älska Gud i handling. Med hela din kraft, med all din förmåga, med alla dina förmågor. Och i Kolosserbrevet 3:20, och då har jag hämtat ett översättning ifrån den levande Bibeln. Arbeta hårt och med ett glatt humör, vad ni än håller på med. Som om ni gjorde det för Herren och inte för människor. Alltså, gör det du gör för Gud. Då blir allt du gör tillbedjan. Och om du gör allt du gör för Gud, då kommer du också att vara med och bygga Guds rike på jorden. Och jag tänker så här, att om Betania församlingen skulle vara de sista på i hela världen som tror på Jesus, älskar Jesus och följer Jesus, så är det fortfarande vår främsta uppgift att lovprisa honom. Oavsett hur det ser ut runt omkring oss. Berömma honom, höja honom till skyarna, ära honom med vår sång, vår kreativitet, våra ord, vår kunskap, våra yrken, våra handlingar, allt. Och det tänker jag när jag ser 10 år framåt. Det vill vi fortsätta göra som kyrka. Det andra syftet är att vinna nya människor. Och här har vi som församling formulerat det just därför att vi tycker att det är så viktigt. Nu får du hjälpa mig, Kent, med nästa bild. Då har vi formulerat så här att Betania-församlingen finns till för att de som inte känner Jesus Kristus ska få lära känna honom och bli hans överlåtna lärjungar. Alltså vi säger som församling att det här är vårt existensberättigande. Det är varför vi finns till. Och vi ser människor idag komma till tro. Och det är fantastiskt. Men jag tänker att vi vill se fler. Det är jätteroligt att vi växer som församling. Men vi vill ju också se fler nya i tron som kommer till. Och i onsdags så hade vi undervisning här i Betania. Och jag undervisade om Jesus som enda vägen. Att han är unik som frälsare. Världens enda hopp. Och i samtalen efteråt så var det flera utav oss som delade med varandra. Dels vår brottningskamp med att berätta om Jesus för andra. Men vi uttryckte också en längtan att få se mer. Att våga mer. Och hur gör vi det? Och jag tänker att det finns många svar på den frågan. Men en sak jag skulle vilja lyfta här är ju församlingsplantering. Vi som rörelse, Evangeliska Frikyrkan, vi har sagt att vi vill plantera församlingar, att vi behöver göra det. Det är vårt uppdrag att göra det. Och då tänker jag, då måste ju vi som lokal församling också ställa frågan till oss. Vad är vårt ansvar där? Finns det platser där vi kan vara med och plantera en församling? Eller flera? Och det här ska vi prata vidare om bland annat lördag 7 april. När vi har ett församlingsmöte här med fika, det är inga beslut och sådär, men samtal. Och då ska vi bland annat titta på den här frågan. Jättespännande, så kom på det och var med. Och jag drömmer om att vi, att om 10 år, att vi står i en församlingsplantering då. Jag drömmer också om att människor som är nyfikna och nya i tron slussas in i våra cellgrupper och är en del av vår gemenskap. Det händer redan idag och det är jättespännande. Men vi vill se det mer. Vi vill se fler som slussas in i våra grupper. Jag drömmer också om att vi har blivit mer frimodiga i vår bekännelse. Att vi med ord och handling, hur vi lever våra liv, attraherar människor att närma sig Jesus. Och att vi också vågar gå ut, söka upp människor. Bland våra arbetskamrater, våra vänner, i skolan, idrottsföreningen eller vart du nu än rör dig. Yes, syfte nummer 3. Dela livet med varandra. Och vi kan se att när Jesus vandrade på den här jorden och kallade människor att följa honom så blev de också kallade till varandra. Och det här är Nya Testamentet jättetydligt på. Det går inte att säga, jag tror på Jesus men inte på hans församling. Att bli en kristen är att födas in i gemenskapen med Jesus men också in i gemenskapen med hans folk. Och det finns en författare som heter John Ortberg och han skriver i artikeln Doing Life Together, så skriver han så här. Hur ofta gick Jesus fram till någon och sa, jag vill att du följer mig, jag sätter ihop ett gäng lärjungar och jag vill att du blir en av dem. Men jag vet att du har mycket att göra, du har egentligen inte tid att vara med i en smågrupp och en del av lärjungarna kan ju vara en plåga. Petrus pratar för mycket. Thomas är ganska negativ. Judas, jag vill inte ens prata om honom. De är inte normala som du och jag, så du kan följa mig på avstånd. Skippa gemenskapsgrejen. Se bara till att du läser texten, kom på lektionerna. Du kan ju bli en lärjunge på självstudienivå. Hur ofta gav Jesus sådana erbjudanden? Aldrig. Och vi läser ifrån Efesierbrevet 4 och 16. Och här så undervisar Paulus om just församlingen, och han ger bilden av en kropp. Att församlingen är som en kropp med massa olika kroppsdelar som sitter ihop. Och att Jesus är huvudet för kroppen, för sin församling. Och då skriver Paulus så här. Han, alltså Gud, låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Alltså vi anar ju här att tron är personlig, men den kan aldrig bli privat. Det är för att kristen tro levs i relationer tillsammans med andra. Hur går det till? Jag tänker så här, se till att du inte blir privat med din kristen tro. Utan för din egen skull och för andras skull så måste du liksom ta språnget in i nära relationer. Är du inte med i en cellgrupp så tänker jag att då kan du bli det idag. Vi vill hjälpa dig med det. Och är du med i en cellgrupp så prioritera den gemenskapen. När jag blickar framåt så drömmer jag om fördjupade relationer. Jag drömmer om att vi ännu mer ska våga vara ärliga med varandra. Släppa på maskerna och möta varandra mitt i livet. Precis som bibeltexten talar om, få hjälpa, stötta och uppmuntra varandra. Och att vi tillsammans klurar på frågan, men hur gör vi det i vår tid? När allt fler människor upplever att man inte har tid. Väldigt mycket privatiserat och individualiserat. Det är ytan som räknas. Och samtidigt så ser vi att människor allt mer inte orkar uppehålla någon fasad. Hur delar vi livet i en tid som den här? Och hur delar vi livet med varandra 10 år framåt? Vi går vidare. Ett till syfte med församlingen är att växa till Jesu likhet. Och vi vill ju leda människor och varandra in i en växande relation med Jesus. Och ni ska få se en liten bild här. Ibland brukar man tala om, ni ser att det står noll koll, nyfiken, upptäcka, tro och tillhörighet, lärjunge, mognad och tjänst. Och så brukar man tala om att det här är liksom en resa, en vandring tillsammans med Jesus. Eller att upptäcka tron. Och det är ju det här vi vill vara med och göra. I vår gemenskap, men också i människor som vi möter i olika sammanhang. Allt ifrån människor som har noll koll på den kristna tron, noll koll på kyrkan. Till att man börjar bli lite nyfiken, man börjar upptäcka tron, man hittar sin egen tro och tillhörighet. Man tar ett beslut, jag vill följa Jesus, jag vill bli hans lärjunge. Man mognar i sin tro, växer till och man får vara i tjänst och använda sina gåvor. Där vill ju vi liksom hjälpa människor att det finns en rörelse. Och jag tänker att vi alla är någonstans här på linjen och ibland kanske vi hoppar och lite så här. Och det finns en jättekänd bibeltext i Gamla testamentet, Jeremia. När man ger bilden av att profeten Jeremia, Gud säger åt honom att gå ner till krukmakarens hus. Och se hur han liksom formar leran och det blir inte riktigt bra. Och då knövlar han ihop den igen och så formar han den på nytt så som han vill ha det. Och sen säger han att på samma sätt vill Gud göra med dig och mig och med hans folk. Han vill liksom forma oss att vi blir det han har tänkt att vi ska vara. Och Paulus, han skriver i Romarbrevet kapitel 8, vers 29. Ty de han, alltså Gud, i förväg har utvalt, har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder och systrar. Alltså att formas efter hans sons bild. Och hur häpnadsväckande detta än verkar, så verkar det ändå vara det Bibeln säger. Vi är bestämda att formas efter Jesu förebild så att han själv kan liksom förkroppsligas i oss. Och att vi allt mer blir lika honom. Och så här uppfattar jag det. Att du är kallad att tillbe och älska Kristus. Det skulle ju kunna vara själva definitionen av vad det är att vara kristen. En kristen är en människa som tror, älskar och tillber Jesus. Men att beundra Jesus är inte tillräckligt. I berättelsen om Jesus möter du också Guds vilja med ditt eget liv. Och Jesus, han är ett levande exempel på allt vackert som Gud tänkt med att vara människa. Så när du studerar Jesus så möter du därför också Guds vilja med ditt liv. Hans kallelse till sina lärjungar är lika enkel som den är svår. Följ mig. Alltså det vill säga, lev som jag. Och i vår församling, församlingsledningen och vi som är församlingen, vi tror att tillväxt och förvandling av våra liv bäst kan ske i såna här små livsnära grupper. Och det är därför de här cellgrupperna är så viktiga. Och de här personliga mötena mellan varandra. Och i vår församling så finns ett 10-tal, jag tror det kanske upp mot 12, något sånt cellgrupper som är igång idag. Och delar livet och tron tillsammans. Och jag vill liksom referera tillbaka till onsdags när vi hade undervisning här i församlingen. Tycker jag att det var så fantastiskt att när man liksom tittade ut vid borden där det var samtal. Att få se liksom Margareta Persson och Maggie Turesson som är här. Anders Eriksson, alltså 70-åringar med 40-åringar och blandat. Eller vid ett annat bord så sitter Alva, 16 år. Tillsammans med Margareta Ahl och andra. Och så möts man över generationer och samtalar och funderar. Ja, men vad betyder det här? Hur kan vi hjälpa varandra? Och det är fantastiskt att se. Man sitter och skrattar, man är frustrerad ihop, man hjälper varandra och delar gemenskap. Och jag tänker mer sånt i våran församling. Att vi möts, lyssnar på undervisning, samtalar, hjälper varandra. Att bli mer lika Jesus. Hjälper varandra att liksom växa på den här stegen framåt. Det är väldigt vackert. Och på onsdag har vi undervisning och samtal igen 19.00. Så välkomna på det. Och det här med cellgrupper, det är ju också ett väldigt strategiskt tänk i församlingen. Att i nuläget och för x antal år sedan var vi kanske så här 140 medlemmar. Och så börjar vi fundera så här, men vi vill ju bli fler. Vi vill ju rikta mot 200 inom några år. Och då vet vi, om man tittar på andra församlingar, om man tittar på sociala grupper och så, att är man en gemenskap på 140, 150 medlemmar upp till 200, då börjar man bli så stor och så många att det går inte att alla har djupa relationer med varandra och för de här samtalen med alla, eller hur? Det är ganska logiskt. Utan vill vi bli fler, då måste vi ha små grupper där vi möts och har de här samtalen på olika sätt. Så det är väldigt strategiskt hur vi tänker. Vi riktar framåt, vi tänker vi vill bli 200 och inte bara människor från andra församlingar. Och så. Det är fantastiskt roligt att man trivs och känner sig hemma i vår församling. Vi vill ju också se nya människor komma till tro. Att det är därför vi växer också i antal. Och det sista syftet är ju att få tjäna i våra gåvor. Och då finns det en jätteviktig bibeltext i Efesierbrevet 2:10. Där det står att vi är hans, alltså Guds verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Och jag tänker att det den här bibeltexten gör, den säger att ditt och mitt liv är inte en tillfällighet. den sekulariserade evolutionismen må säga att du är liksom tillfälligheternas nyckel, eller du är en produkt av slump och kaotiska sammanträffande. Men det är inte vad Bibeln säger. Bibeln säger att Gud vill ditt och mitt liv. Att Gud vill använda dig och mig för att utföra hans vilja. Och när jag blickar ut här och ser er alla idag så tänker jag, tänk vad mycket gåvor det finns här. Tänk vad mycket erfarenheter det finns här. Tänk vad mycket kunskap det finns här i den här gemenskapen. Allt ifrån kreativitet till strategiskt tänk, till generositet, till gästfrihet, till liksom teknik, musik. Ja, men det går ju att göra listan hur lång som helst. Och det är ett av syftena med församlingen, att det vi har av livserfarenhet, kunskap, gåvor vi har fått av Gud, att det ska vi få tjäna i. Tjäna varandra och tjäna Gud med allt det vi har. Att få vara i funktion. Och i en församling så finns det ju många möjligheter att få uttrycka tjänst. Du kan be för människor. Har du ledaregenskaper? Ja, men du kan få vara barn- och ungdomsledare. Men jag tänker att det här inte bara handlar om kyrklig verksamhet, utan det handlar om att vi får vara i tjänst i livet i stort, där vi befinner oss. Och där tänker jag att vi som församling också framåt, att vi har med oss det tänket, att det vi gör och när vi tjänar i våra gåvor, så är vi med och investerar i någonting mycket större än bara oss själva och vårt eget. Och Paulus, han skriver i ett av sina brev att det ni gör för Herren är inte bortkastat. Det har ett evighetsvärde. Och avslutningsvis bara runda av min predikan med att säga att församlingen, när vi tittar på de här syftena så anar vi ju att församlingen handlar om människor. Eller hur? Det är oss det handlar om. Det är vi som följer Jesus. Det är vi som blir lika Jesus och hela det här. Det handlar inte först och främst om byggnaden, även fast vi är tacksamma för den. Det handlar inte först och främst över att vi har en budget. Det handlar inte om anställda pastorer. Det handlar inte om en verksamhetsplan. Det är jättebra verktyg för att leva och vara församling. Men min bön är att den dagen något av de här verktygen står i vägen för att vara församling, då är min bön att vi ska se det och att vi ska ha mod att släppa taget och hitta andra verktyg som hjälper oss att följa Jesus och vara hans kyrka om 10 år. Hur samhället ser ut då och vart vi befinner oss. Att vi hittar verktyg och former som hjälper oss att lovprisa Jesus, att vinna nya människor, att dela livet med varandra, att växa till Jesu likhet och att tjäna i våra gåvor. Vi ber tillsammans.